En talesman för det franska inrikesdepartementet säger att Mujahedin...
Den 13 september 1998. Irak fortsätter att trotsa FN.
Vägrar låta dess vapeninspektörer återuppta sitt arbete. Nyligen beslöt säkerhetsrådet att sanktionerna mot Irak ska förlängas utan tidigare sedvanliga granskningsmöten regelbundet. Men Irak ändrar alltså inte inställning.
Den 14 september 1998. Mer om Iraks FN-trots.
Irak hotar nu att helt bryta samarbetet med FN om sanktionerna mot Irak inte upphävs snarast. Just nu är chefen för FNs vapeninspektörer Richard Butler i Stockholm för att diskutera Irak-krisen. Och han säger att ansvaret för krisen helt och hållet ligger hos Iraks ledning.
En ny omgång i den irakiska anti-FN-retoriken. Parlamentet i Bagdad röstade enhälligt för en skarpt formulerad protest mot FNs vapeninspektörer. Det är tredje gången på mindre än ett år som Irak söker konflikt med FN. Sverige är ordförandeland i FNs säkerhetsråd just nu och chefen för vapeninspektörerna, Richard Butler, är på Stockholms besök.
If Iraq will stop what they're doing now, get back to giving us the last remaining bits of information and materials we need, we will do our job quickly and honestly and should be in a position to go to the Security Council soon and say it's over. But that ball is in their court, and I've made our promise to them. My appeal to them is that they pick up that ball and run with it. There you are, that's rugby, you see. I come from Australia, not soccer, rugby. You know, that they pick up that ball and run with it, play this game with us, and we'll get to the end of it very quickly.
Ja, det har börjat likna ett spel mellan FN och Irak. Kanske inte rugby just, men en stor politisk brottningsmatch. Åtgärder, motåtgärder, hatpropaganda och hårda ord. Det har bildats en ond cirkel som verkar vara svår att bryta.
Vad som är oerhört tragiskt i den här situationen, det är ju att Saddam Hussein har använt sitt eget folks lidande som ett element i sin taktik att hantera relationerna till FN.
I don't know if you read Baghdad's press as I do every day. I mean, they make lots of statements. I'm going to wait to see what, if anything, President Saddam Hussein's government does about these latest statements that are a bit threatening from the Iraqi National Assembly, and then we'll see what the situation is.
Hur FN och Irak även den här gången ska kunna krångla sig ur situationen var inget Richard Butler ville tala om idag. Läget är svårt, men inte olösligt.
The realistic truth of the matter is that the best possible thing that could happen for the Iraqi people and indeed for the United Nations as a whole is for Iraq to give over what remains of its weapons. We destroy them, and as I said earlier, we all go and have a normal life.
Den 16 september 1998. Det är skillnad på muslim och muslim.
Spänningen fortsätter att öka mellan grannländerna Iran och Afghanistan. Iran ska skicka ytterligare trupper mot gränsen. Och inne i Afghanistan hävdar Irans allierade att de har vunnit ett viktigt slag mot de styrande talibanerna.
Strider om bergstaden Bamyan i Afghanistan är en orsak till de kraftigt försämrade relationerna mellan Iran och Afghanistan. De människor som bor här är shia-muslimer, precis som iranierna. De styrande talibanerna i Afghanistan som försöker erövra området är däremot extrema sunni-muslimer och har enligt FN utfört massakrer på shia-muslimer. Men shia-muslimerna har visat oväntat styrka och hävdar idag att de återerövrat Bamyan från talibanerna som behärskar 90% av Afghanistan. Några av de krigsfångar som tillfångatagits pratar urdu som är språket i Pakistan. Iran har hela tiden hävdat att Pakistan stöder talibanerna och säger idag att man ska skicka ytterligare styrkor till sin gräns mot Afghanistan. Ännu handlar det bara om vapenskrammel. Men efter att 9 iranska diplomater nyligen mördats av talibanerna kräver en upprörd opinion i Iran att talibanerna straffas. Och stämningen blir inte mindre hetsk av att de 2 diplomater som överlevde nu lyckats ta sig tillbaka till Iran och kan berätta om hur talibansk milis mördade deras kollegor.
...23 september 1998, Iran.
Den iranska dödsdomen mot den brittiska författaren Salman Rushdie kommer att hävas imorgon, hävdar den brittiska tidningen The Guardian. Och den iranska presidenten Mohammad Khatami antydde på besök i New York att så kan vara fallet. Romanen Satansverserna fick Irans dåvarande andliga ledare att utfärda en religiöst motiverad dödsdom, ett hot som Rushdie levt under i 10 år.
Första oktober 1998, Irak.
Irak är troligen fortfarande långt ifrån att utveckla egna kärnvapen, även om man kan ha skaffat sig komponenter för att bygga kärnstridsspetsar. Det säger amerikanska utrikesdepartementet sedan tidningen Washington Post skrivit att FNs vapeninspektörer fått uppgifter om kärnvapenproduktion i Irak. UD-talesmannen James Foley säger att man inte nödvändigtvis har ett användbart kärnvapen bara för att man har flera delar som ingår i ett kärnvapen.
En av Iraks toppdiplomater, en halvbror till diktatorn Saddam Hussein, har hoppat av och nu straffar Saddam hans släktingar.
Ett nytt familjegräl har uppstått i de berömda presidentpalatsen i Bagdad. Där brukar inte familjegräl sluta med försoning, oftare med ond bråd död. Det senaste fallet är Barzan al-Tikriti, halvbror till Saddam Hussein. Barzan har varit Iraks ambassadör vid FNs olika organisationer i Genève. När han blev hemkallad till Irak valde han att hoppa av. Journalister här i Kairo som har talat med arabiska diplomater och landsflyktiga iraker uppger att Barzan al-Tikriti var bland ett 30-tal ambassadörer och andra toppdiplomater som nyligen fick order att återvända till Bagdad. Ambassadörens avhopp passade inte Saddam Hussein. 2 av ambassadörens bröder sattes i husarrest. En av dem var tidigare säkerhetschef, den andra tidigare inrikesminister. Mest illa ut av Saddams släktingar råkade 2 svärsöner som under stor uppståndelse flydde från Irak till Amman i Jordanien för 2 år sedan och spred uppgifter om Saddam Hussein som omvärlden slickade i sig. Efter några månader ångrade sig de 2 svärsönerna. De återvände till Bagdad. Där avrättades de på Saddams order. Den irakiske FN-ambassadören som uppges ha sökt uppehållstillstånd i Schweiz sägs ha haft en fejd med Saddam Husseins son Uday. Uday har själv skottskadats vid ett attentat mot honom men brukar utpekas som en tänkbar efterträdare till Saddam Hussein. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Den 3 oktober 1998, Egypten.
Nu i flera dagar 25-årsdagen av oktoberkriget. Det var den 6 oktober 1973 som den egyptiska armén gick över Suezkanalen och överraskade Israel. Kriget ledde fram till det första fredsavtalet mellan ett arabland och Israel. Under jubileet har ett av inslagen varit ett massbröllop. Flera 100 brudpar firar samtidigt.
Det var inte direkt Mendelssohns bröllopsmarsch utan egyptisk festmusik spelad av trumslagare och blåsare klädda i fotsida egyptiska galabejor när hundratals brudpar tågade in till bröllopsfesten. 500 brudpar skulle vara med, kanske inte riktigt så många, men flera hundra var det i varje fall. Bröllopsfesten hölls i öknen med 5000-åriga vittnen, de 3 pyramiderna och sfinxen upplysta i den ljumma orientaliska natten. Månen hjälpte också till att lysa upp festen för de nygifta, för anhöriga och vänner var ett led i det egyptiska firandet av oktoberkriget för 25 år sedan. En av brudarna, Mona, glittrande i vit klänning, höll sin man hårt i handen, strålade av lycka på den storslagna festen.
This day is very happy day and fantastic day. It's a wonderful party.
Det här är en lycklig dag för mig, för hela Egypten, att få vara med om det här, säger Mona. Hennes man Ahmed tycker att det här är ett bra sätt att minnas segerkriget som egyptierna kallar kriget för 25 år sedan. Nu är det fred, ekonomiska framsteg ska gälla, inga mer krig, säger han.
بنرفع من روحنا الاقتصادية أكثر مش عملية حرب.
Oktoberkriget 1973 var förhoppningsvis det sista storkriget mellan araber och israeler. Det krig som i Israel kallas Yom Kippur-kriget, eftersom Egypten och Syrien överraskade Israel under den heliga Yom Kippur-helgen. Efter de första dagarnas framgångar slogs Egypten och Syrien tillbaka. Freden innebar att Egypten återfick större delen av Sina i halvön. Det är det som är segern. En jättelik anläggning i stadsdelen Nasr City i Kairo, Panoramamuseet, rymmer minnen från kriget. Ryska stridsvagnar och jaktplan utomhus inne i byggnaden. När jag beskådar kartor och porträtt på huvudpersonerna kommer plötsligt en av krigets verkliga huvudpersoner. Det är den gamle generalen Abdelghani Gamassi, generalstabschef, senare försvarsminister. 25 år efter kriget, var det framgångsrikt, frågar jag.
Sure, 100%. In the war and after the war.
And the war was necessary?
It was very necessary. And we did it all right.
Det var en framgång till 100%. Kriget var nödvändigt. Utvecklingen efteråt visar också det, säger Gamassi. Om relationerna med Israel, säger han. Det bästa är om israelerna håller sig där de är och vi där vi är. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Den 6 oktober 1998 om freden i Mellanöstern.
Idag inleder alltså USA:s utrikesminister Madeleine Albright sina samtal i Jerusalem. Albrights besök i Israel och de palestinska områdena har kallats en sista finslipning inför ett nytt fredsavtal.
Förmiddagskommersen är i full gång in till Damaskusporten i gamla Jerusalem. Israeliska soldater bevakar hela det här området inklusive de arabiska delarna. Många här är rädda för att uttala sig. Men utanför en liten butik träffar jag de unga palestinska männen Daoud och Hassan. De följer noga med fredsprocessen.
We don't see peace in my country.
You don't?
We don't see peace. We ask for the peace, but we don't see peace yet.
Nej, någon fred, det ser vi inte mycket av, säger Daoud.
We hope to make Palestinians pay. Every time we hope something like this. Inshallah.
Målet är en palestinsk stat, inshallah, om Gud vill, säger Hassan. Just det kravet tvingades den palestinske presidenten Yasser Arafat att tona ner vid sitt framträdande i FN i New York för ett par veckor sedan. I och med utrikesminister Madeleine Albrights resa till området som inleds idag börjar den verkliga finslipningen av en avtalstext som är minst sagt snårig. Kvar är frågor om säkerhet. Israelerna kräver att det palestinska ledarskapet kartlägger alla terrorister. Alla som inte är poliser ska avväpnas. Ingen lätt uppgift att dra gränser. Palestinierna i sin tur anser att judiska bosättare förbjuds att ha vapen. Israelerna anser att det är ett orimligt krav. In i det sista, fram till det utannonserade mötet mellan president Arafat, den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu och president Bill Clinton någonstans nära Washington om bara 9 dagar, den 15 oktober, kommer viktiga detaljer att vara osäkra. Kommentatorer i Israel konstaterar att ett avtal kommer att skrivas som ingen är beredd att hålla, som ingen kan hålla och som egentligen inte är färdigt. I israelisk press idag uppges att Albright försöker få ett nytt möte på 3 man hand till stånd under besöket här. Att Arafat och Netanyahu på nytt möts under hennes ledning. Världen kanske åter får se bilder på stela politiska ledare som inte verkar trivas det minsta i varandras sällskap. Lars-Gunnar Erlandsson, Jerusalem.
Iran, den 20 oktober 1998.
I Iran, som kan ge en del svar på om den pågående liberaliseringen fortsätter eller om konservativa präster åter får ett övertag. Valet till det religiösa expertrådet har föregåtts av en het politisk höst med gripanden av frispråkiga journalister och indragna tidningar. Vår Mellanöstern-korrespondent följer en annorlunda valkampanj.
Although
آقای محمد محمدی مشهور به محمدی گیلانی.
Ett efter ett visas porträtten, stillbilder på kandidaterna i tv, färgbilder på män i långa skägg, män i turban och kåpa, en parad av Irans högsta skriftlärde, de som har det mest väldokumenterade teologiska kunnandet i landet. Andra gör det sig inte besvär, andra än de iranska mästarna i korankunskap har ingen chans. Val till det iranska expertrådet har skett två gånger tidigare efter den islamiska revolutionen 1979. Vid båda de tillfällena passerade expertvalet tämligen obemärkt. Men presidentvalet förra året, som resulterade i en seger för den reforminriktade kandidaten Mohammed Khatami, har medverkat till klara förändringar i Iran. Ingen spikrak väg, ingen avislamisering, ingen vidöppen dörr mot väst. Nej, snarare en mycket långsam marsch genom små springor i en välbyggd islamisk mur. En klar folkmajoritet önskar snabbare förändringar än de som har skett. Men presidenten har bara ytterst begränsad makt. Presidenten har med ogillande sett på när andra krafter i samhället slagit till mot frispråkiga tidningar och tidskrifter och arresterat och fängslat ledande journalister. Men han har bara kunnat se på. 86 ledamöter till expertrådet som väljs på fredag har den grannlaga uppgiften att utse Irans högste ledare, mannen. För det är alltid en man, mannen som är befälhavare över krigsmakten och trosartiklarna. Och skulle mot förmodan den högste ledaren missköta sitt ämbete kan expertrådet avskeda honom. I år har fler reformsinnade kandidater försökt att tränga sig in i rådsförsamlingen men misslyckats. Liberaler hotar att stanna hemma på valdagen som en protest eftersom de ser att inget kan hindra de konservativa från en klar majoritet i expertrådet också efter fredagens val. Det här kan medverka till ytterligare bakslag för folkflertalet i Iran som önskar en snabbare liberalisering. Lars-Gunnar Erlandsson, Teheran.
Oktober 1998, Iran.
Motsättningarna mellan reformvänner och islamister blir allt tydligare i Iran. På fredag är det val till det religiösa råd som utser landets högste andlige ledare. Anhängare till president Khatami och en mer västvänlig linje höll valmöte igår. En ny upplevelse för många iranier. Rapport var med.
Det finns en känsla av förväntan i Teheran. Och den här dagen ska bli väldigt speciell. Både för säkerhetsstyrkorna och för de intellektuella och liberala som stödjer den nya presidenten Khatami. Mötet här är en unik protest mot att de religiösa extremisterna enväldigt väljer ut kandidaterna i valet till det viktiga expertrådet. Det är också ett första försök att bilda ett parti. Flera kända oppositionella är här. Och det finns en uppenbar glädje i att få jubla fritt över dem.
In our country we don't have special freedom. I really expect them to give us more freedom.
Ett historiskt tillfälle. För första gången i Iran hålls ett valmöte och dessutom utan att polisen ingriper. Den här öppenheten har kommit under president Khatamis styre. Men Khatami har också många fiender bland de extremt religiösa och bland de fattiga. Mötesarrangören försöker hålla fienden borta genom att bestämt föra ut några motdemonstranter. Men plötsligt brakar det lös. Och för första gången när polisen sen kommer så är det inte för att stoppa mötet utan för att hindra folk från att skada varann. Mötet speglar Irans svårigheter. Så fort demokratin tar ett par steg framåt så kan det komma ett bakslag. Medan den allt friare intellektuella medelklassen deltar i valmötet så bygger fattiga arbetare husen som medelklassen har fått råd att flytta in i under president Khatamis styre. Själva bor arbetarna under usla förhållanden. Alla pengar går till familjen utanför Teheran. De har drabbats hårt av den höga inflationen och arbetslösheten och tyr sig hellre till tryggheten hos Gud och fundamentalisterna än till den nya presidenten Khatami och idéerna om frihet. Så länge den nya regimen inte gör något för att skapa frihet och välfärd för alla så blir det svårt för demokratin att få fäste.
Vi beklagar störningarna på ljudet som uppstod i samband med satellitöverföringen från Iran.
Den 23 oktober 1998. Åter till Iran.
Så ska vi till Iran där det idag hålls val till det så kallade expertrådet som utser Irans högste andliga ledare. Enligt oppositionsföreträdare så finns det risk för att liberaliseringen kan stanna av i landet. Ett stort antal reforminriktade kandidater i valet har nämligen underkänts, rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent från Teheran.
Rahimi är en väletablerad arkitekt. Han har ofta uppdrag utanför Iran. Han är klädd i snygg mörk kostym och vit skjorta utan slips som islamiseringen påbjuder den som vill vara välklädd. Men han är långt ifrån någon anhängare av det strikt islamiska systemet i Iran. Han skakar på huvudet när jag frågar honom om han tänker gå till vallokalen i Teheran idag. Nej, säger han. Valet är bestämt på förhand. Inget hopp finns om att det här valet skulle innebära ytterligare ett framsteg efter förra årets presidentval. Då slog reformkandidaten Khatami ut sin konservativa motståndare med bred marginal och Iran, länge isolerat, påbörjade en långsam vandring mot större politisk öppenhet. Valet gäller 86 ledamöter till en illustre församling av skriftlärda. Dessa teologiskt spränglärda bildar expertrådet. Rådets uppgift är att välja Irans högste andliga ledare. Ledaren väljs på livstid. Teoretiskt kan expertförsamlingen också avskeda ledaren och i förekommande fall också tjäna som rådgivande instans om den höge ledaren skulle behöva råd och dåd. Inför valet idag försökte reformsinnade kandidater att finna nåd hos det väktarråd som godkänner kandidater. En mängd av de liberalt sinnade sorterades bort och nu dominerar de konservativa bland 167 korankunniga som finns att välja på. Ingen av de 9 kvinnor som försökte godkändes. Lars-Gunnar Erlandsson, Teheran.
Oktober 1998. Fortsatt rapportering om valet i Iran.
Så till Iran, där valet till det expertråd som väljer landets högste andliga ledare blev en seger för de konservativa krafterna. De behåller makten eftersom de flesta reformvänner inte har fått delta i valet.
Deltagandet i valet till expertförsamlingen blev rekordstort, basunerar de konservativa tidningarna i Iran ut idag. Men det handlar snarare om önsketänkande eller propaganda. För de första siffrorna visar att inte mer än 50% av alla röstberättigade gick till valurnorna. I 16 miljoners staden Teheran var flera vallokaler i princip tomma igår och många iranier har talat om bojkott. Valet till expertförsamlingen är mycket viktigt. Medlemmarna där är de enda som kan avsätta Irans mäktigaste man, den religiösa ledaren Ayatollah Khamenei. Och därför har han och den konservativa kretsen kring honom sett till att majoriteten av kandidaterna stödjer honom. Det här har orsakat mycket kritik från den mer liberala presidenten Khatami. Bara en bråkdel av de kandidater som står bakom honom har fått ställa upp. Så de konservativa som vill ha ett fortsatt strängt religiöst styre i Iran behåller makten. Men de reformvänliga har ändå vunnit en viktig seger. Aldrig tidigare har ett val i Iran diskuterats öppet på det sätt som har skett de senaste veckorna.
Den 27 oktober 1998. Och i Irak så bluffar man som vanligt.
Påståenden om att man aldrig försett stridsspetsar på robotar med nervgas stämmer inte enligt kemiska laboratorietester som gjorts i USA, Schweiz och Frankrike. Laboratorierna var oeniga om det fanns spår av den farligaste stridsgasen VX, men samtliga laboratorier hittade kemikalier från saneringsmedel, vilket antyder att irakerna försökt utplåna spåren av nervgaser.
Oktober 1998, Irak, FN.
Nu utrikes till Irak, där man idag meddelade att landet avbryter allt samarbete med FNs vapeninspektörer. Och samarbetet kommer inte att återupptas förrän sanktioner mot Irak hävs. FN har kallat till ett krismöte i säkerhetsrådet senare ikväll med anledning av det nya läget.
Irak bryter nu totalt med FNs vapeninspektörer. Inspektörerna tillåts inte genomföra några inspektioner längre och alla övervakningskameror ska monteras ner. De irakiska ledarna säger att FNs övervakning i själva verket är en amerikansk sammansvärjning för att krossa Irak. Beslutet kommer mycket överraskande och FN-chefen Kofi Annan ville inte kommentera utspelet.
And again, anything about Iraq and will you please comment about please?
In your shoes I will press too, but I need to get the facts first.
Men den här sortens utspel har Irak flera gånger provocerat fram kriser som testat FNs enhet kring vapeninspektionen och sanktionspolitiken. Krisen har visat på att FNs säkerhetsråd bara med största möda lyckats bevara sin enighet. Sanktionerna har varit i kraft i 8,5 år och det är lätt att konstatera, de har inte fungerat. Saddam sitter fortfarande kvar och världen har inte en aning om han fortfarande gömmer på massförstörelsevapen.
Den 1 november 1998. Kvinnornas kamp i Iran.
I Iran föreslog parlamentet idag att införa separata sjukhus för män och kvinnor. Iran är ett land som sakta håller på att förändras, men inte när det gäller kvinnornas situation. Rapport har träffat några iranska kvinnor som för en enveten kamp för att skapa ett liv oberoende av männen, men som ändå har stora svårigheter att bryta de starka traditioner som finns i landet.
Tre kvinnor, stolta, energiska, tuffa, men alltid på männens villkor.
The real wedding videos, home videos, aren't very different from this. Just a little bit exaggerated, even maybe not exaggerated at all. And the only way you see it's not a documentary and a film is like the titles that show it's a film.
Det är få förunnat att leva som Ghazal Radpai, född på 60-talet i en rik familj i Teheran, studier utomlands för att slippa det värsta förtrycket efter den islamiska revolutionen. Som konstnär provocerar hon med kritiken av det traditionella Iran, där kvinnan har ett värde enbart som mor och där familjelivet romantiseras. Videon är en del i en installation.
Some people were very shocked because they felt that I had slapped them in the faces, and they wouldn't give the reasons. They wouldn't say I slapped them because maybe I stepped over their dreams or made fun of them, or it's not even that. They just said that this is not art. So we didn't feel anything, and then they would say, "Oh, we haven't slept for 2 nights."
Den konflikten klarade hon av, men när vår intervju kommer in på andra delar av livet i Iran, nämligen hur män och kvinnor träffas och blir förälskade, så blir det tvärstopp. Även till synes självständiga och frispråkiga konstnärer har sina gränser, satta av män och familjeheden.
It goes away from my subject, you know.
Yeah, well, actually, I think it's kind of connected.
Yeah,
don't you think?
It's... But, I mean,
it's... Och till slut säger hon att hennes far skulle ogilla att hon pratade om sådana saker. Nästa dag träffar vi 17-åriga Sara. Hon håller sig försynt i bakgrunden när vi intervjuar hennes far som är professor i ekonomi och motståndare till islamisterna. Men så plötsligt gör hon det som Chazal inte vågade, utmanar sin far.
Why does he have a lot of audiences? Of course that is because he is not doing what the revolution would have liked him to do. He's not saying exactly like that. But I've heard that people like him and him say the truth. I don't know the truth. We can't know the truth. But the reason that I challenge him is that I think that he's going a bit too fast. He doesn't want to come and see what the real thing is.
Saras pappa ger henne full frihet även om hon är ett indoktrinerat barn av 1979 års islamiska revolution. En ung kvinna som paradoxalt nog använder friheten till att försvara maktens heliga män som förtryckt hennes medsystrar.
I myself have read, have asked, have even talked to a lot of people that are very close to Khamenei about his life, about the things that he thinks, and he's a very good man.
Kvinnor i Iran är snärjda i ett religiöst, socialt och juridiskt nät. All juridik är byggd på Koranen och lagen shariat är hård mot kvinnor.
Women in Iran, according to law, has no right for divorce or for custody. For divorce, it is very difficult. Sometimes we could say that it's impossible because it takes time. And during these times, during this long time, they got crazy and they take medicine. And after that, they are not natural women because they don't know they are married or they are not married.
Hon har varit med länge, sett många kvinnor lida på grund av familjelagarna som ger männen all rätt. Lagen måste ändras för att kvinnors liv ska bli friare. Därför hade hon hoppats på den nya presidenten Khatami. Men under hans styre har fler kvinnofientliga lagar antagits.
I'm not hopeful for changing the law pretty soon. But I hope next Majlis, the members could be different and the mind could be different.
Lars Gunnar Erlandsson fortsätter sin rapport om Iran. Idag har vi den 4 november 1998.
Idag brände tusentals iranier amerikanska flaggor utanför den tidigare amerikanska ambassaden i Teheran. Det är nämligen 19 år sedan revolutionära studenter ockuperade ambassaden och höll flera amerikaner som gisslan i drygt ett år. Men budskapet från Iran idag är inte längre entydigt hatiskt mot USA. Bland andra presidenten har uttryckt sig ganska försonligt. För det iranska samhället förändras just nu på flera sätt. Även om journalister och författare fortfarande fängslas och tidningar och tidskrifter dras in. Vår korrespondent Lars-Gunnar Erlandsson har pejlat kulturklimatet i Teheran.
När du går ut en vårdag och solen skiner från klarblå himmel här i Teheran, ta för all del med dig paraply. Det svaret fick jag av en känd iransk publicist när jag bad honom beskriva i vilken riktning förändringarna går inom kulturklimatet. Med andra ord, det är långt ifrån idel solsken. Reformvänner i Teheran ger mycket beröm till Gholam Hussein Karbashi. Han var i 10 år Teherans borgmästare. Han är avsatt, dömd till fängelse, anklagelsen korruption. Han är fri i väntan på att högsta domstolen ska avgöra. Han är exempelvis inspiratören till ett stort kulturcentrum. När jag kommer till kulturcentret Bahman, inrymt i ett gammalt slakthus, övar en grupp körsång. Dirigenten är lika otålig som någonsin de skribenter jag träffar, de som stångas med censuren eller går balansgång på självcensurens otrygga spång. I Iran, där kvinnor definitivt inte får göra som de vill. Exempelvis måste de klä sig enligt mullornas strikta påbud om att inget hår, inga ben, inga armar får synas. Utmanar nu många förbudet. Hårslingor tittar fram, sjaletterna kan ha paljetter, den svarta kåpan kan vara en elegant skinnrock och den behöver inte vara fotsid. Uppfinningsrikedomen är stor, Irans kvinnor är långt ifrån kuvade. När jag besöker kulturcentret visar det sig att mer än 60% av de som går där på kurser eller på annat sätt deltar i olika aktiviteter är kvinnor. En lärare lär några flickor engelska med hjälp av ljudband från USA. Allt amerikanskt är inte förbjudet i Iran. Kulturcentret Bahman tillhandahåller kurser, ger möjligheter till idrott, bjuder på teater och musik och mycket annat. En mängd nya tidningar och tidskrifter finns på tidningskioskernas hyllor. President Khatami får äran av liberaliseringen. Köerna utanför biograferna är längre därför att publiken tycker att filmerna är mer intressanta nu än tidigare. Censuren har lättat, filmer som har legat länge på dammiga hyllor hos kulturens vägledare anses inte längre farliga för allmän konsumtion. Jag besöker författaren Hoshang Golshiri, ansedd som en av Irans främsta författare, bojkottad, förföljd av den islamiska regimen. Han erkänner förbättringar i många avseenden.
The situation for writer now is better, of course. But for few writer like me, it's worse. Because the Minister of Guidance knows me and he doesn't want my book to be published. I know, because he said it. Then it's bad for me, but better for others. Okay, thanks to God.
Visst har möjligheten att uttrycka sig friare förbättrats för många, säger Golshiri. Men inte för mig, säger han. Kulturministern känner mig, men han vill inte att mina böcker ska publiceras, säger Golshiri, som säger att han för egen del vägrar att ändra i sina texter. Golshiri tillhör inte islamisterna. Det gör däremot Abbas Abdi, chefredaktör för den vänstermuslimska tidningen Salam. Han tillhör en åsiktsgruppering som står president Khatami nära. Men Khatamis vänner går långt ifrån alltid fria. En maktelit kring den andlige ledaren Khamenei och kring den före presidenten Rafsanjani låter inte den nya yttrandefriheten växa hur fritt som helst. Maktkamp pågår. Abbas Abdi hör till dem som har fått erfara det. Han har själv suttit i fängelse. Jag hävdar att vi måste ta flera steg framåt för att öka yttrandefriheten. Framsteg har gjorts, utom den allra senaste tiden, säger Abdi. Han avser framförallt indragningen av den nya och populära och orädda dagstidningen TUS. 4 journalister från den tidningen har varit fängslade. Men kravet på oss, det är att vi ska åstadkomma på bara några år det som det har tagit årtionden att uppnå i Europa, säger Abdi. Ahmed Shaygan är en samlande gestalt för ett tidskriftsprojekt. Han är inte sen att kritisera presidenten.
He has done much less than what people thought he would be able to do. And I believe still that Khatami can do more than what he's doing. Khatami is really dragging his foot on the ground and not doing what he wants to do, what he should do.
Khatami har gjort betydligt mindre än de flesta trodde han skulle åstadkomma. Han drar benen efter sig, anser Shaygan. Den process som har satts i rullning kan bara fortsätta, säger han. Författaren Golshiri, som tillsammans med flera författarkollegor kallas till förhör under många dagar de senaste veckorna, fruktar att regimen inte lägger fingrarna emellan. Han själv och några av hans kollegor vägrar att rätta sig efter censuren.
They could put us in prison for 1 year till I think 20 years whole life. It depends on their what they think of us, you know. We don't know. No one knows. Normal people, they don't know. We don't know. We are normal, you know. We haven't any contact with government to ask what is, you know, because we are out of, you know, this gigantic, I don't know.
Regimen kan bestämma sig för att sätta oss i fängelse 1 år, 20 år, livstid. Vi vanliga människor har ingen aning om hur makteliten tänker. Vi befinner oss långt borta från denna skapelse, detta kreatur, säger Golshiri. Lars Gunnar Erlandsson, Studio 1, Teheran.
November 1998 så bränner det till igen mellan Irak och FN.
FNs säkerhetsråd har i skarpa ordalag fördömt Iraks beslut att sätta stopp för FNs vapeninspektörer. Resolutionen som antogs enhälligt innehåller inget hot om militärt våld, men både USA och Storbritannien har gjort klart att ett militärt ingripande inte är uteslutet.
Både Storbritannien och USA har gjort klart att man redan nu anser sig ha mandat att slå till mot Irak. Men innan det blir tal om några militära operationer så kommer västmakterna att utfärda ett ultimatum. Och det mesta tyder nu på att USA och Storbritannien väntar ut de diplomatiska ansträngningarna innan man inleder en nedräkning mot en möjlig militär attack. Saddam Hussein ser ut att ha gjort ytterligare en felbedömning. Han tycks ha tolkat världens Iraktrötthet och den militära nedrustningen i Gulfen som ett tecken på svaghet. Eller så är han helt enkelt så angelägen om att behålla Iraks eventuella biologiska och kemiska vapen att han är beredd att ta vilka risker som helst. USAs försvarsminister William Cohen befinner sig just nu på resa i Mellanöstern för att trumma ihop stöd för ett möjligt ingripande mot Irak. Och medan USA stötte på protester från arabstater i februari så är det idag få som försvarar Saddam Hussein. Diplomater från arabländerna säger att ingen kommer att sörja om Saddam får det han förtjänar. Han har gjort det mycket svårt för dem som tidigare försökte föra det irakiska folkets talan. Cecilia Udén, Washington.
November 1998. Iran.
Vi ska fortsätta vår rapportering från Iran. Och ikväll handlar det om de allra fattigaste. Irans ekonomi är ansträngd just nu. Både oljan och de handknutna mattorna har dåliga tider.
Luften är tunn och kylig. Morgonljuset silar ner över bergen vid Kaspiska havet. Här tillverkar kvinnor de berömda persiska mattorna. Väverskorna lever i ett svindlande vackert landskap. Men deras liv är hårt. Och det är fattigt. Stoltheten sitter i ryggmärgen.
Men trots fliten har kvinnorna förlorat stort på sjunkande mattpriser. Under året har de gått ner med mellan 25% och 40%. Byn Kalardash ligger högt upp i bergen och långt från allfarvägarna. Men människorna här kan ändå inte undgå att påverkas av världsekonomi och världspolitik. Mattexporten går ner på grund av ofördelaktiga iranska tullregler och konkurrens från Kina och Pakistan. Och landsbygden drabbas hårdast av arbetslösheten som redan är närmare 30% i Iran. Och det allvarligaste av allt är de sjunkande oljepriserna som hotar statens ekonomi och den politiska stabiliteten. Långt borta från byn. I Teheran försöker president Khatami närma sig väst för att förbättra läget.
He has tried to convince the conservative, the right, whatever you call them, that well, look, we cannot have economical reform until and unless there aren't judicial reform to convince to people that well, if you come to Iran, if you invest, it won't be taken away by the government.
Men Khatami är motarbetad, särskilt av de som tror att amerikanska snabbmatskedjor skulle kunna ersätta lunchen på ångkokta rödbetor. Det är svårt att bryta åratal av isolation och allt det här hotar Khatamis politiska överlevnad och öppnandet mot väst.
After his second year in office, the people would more or less say that, well look, we don't care who is not letting him or why he hasn't been a successful president.